Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkomna till det goda samlaget.
Hej!
Det är jag som är Frallan.
Jag som är Isa.
Och vi har en podd som handlar om sex och fria relationer inom parentes.
Varför har vi den här podden?
Jag tänker att det kan vara bra att veta varför jag är här.
vi kommer in dig snart.
Den hemliga rösten. Så här, vårt syfte med att göra podden är att vi vill prata sex för att det ska bli lättare för andra att prata sex. För folk pratar för lite sex och kön och grejer överlag. Och vem har vi som gäst idag, Isa?
Idag har vi med oss fertilitetsförståelsegurun Jenny Kos, Aka Bolverin.
Aka! Förlåt.
Välkommen hit!
Tack!
Med ett viskeglas i handen.
Det är så jävla nice.
Ja. Du har haft en hård vecka.
Jag har haft en mycket hård vecka.
Ja. Vi brukar fråga våra gäster, vem är du och hur ligger du?
Ja, vem är jag? Det är en väldigt stor fråga, kan jag känna.
Absolut.
Nej, men jag brukar väl säga, just nu känner jag mig lite som hela Sveriges fitolog.
Ja.
Får jag väl säga. Om vi pratar om hur jag ligger så får jag väl så här klassificera mig själv lite grann då.
Mm.
Jag är så här seriemonogam typ som bara haft pojkvän på pojkvän på pojkvän sedan jag var 12. Mm. Egentligen är jag bi liksom.
Mm.
Och har varit förälskad, ganska ordentligt erotiskt förälskad i typ alla mina närmaste tjejkompisar. Och alla vet om det by the way. Jag är fortfarande mina närmaste tjejkompisar. Så jag är fortfarande ganska laddad. Nej, för att vi ligger alltid med killar istället. Jaha. Vilket gör att spänningen är fortfarande där 20 år senare. Vilket är ganska nice.
Så
vi
har
ja, ibland. Det har väl hänt liksom. Och sen så liksom pratar vi varje gång vi gör slut med någon så pratar vi om hur vi en vacker dag så ska vi sticka varandras fittor liksom. Någon gång så här, liksom, på verandan vid 65 år liksom, när vi har liksom, ja, men, en snygg porch med lite rödvin och så här, så kan då jävlar liksom, ska det bli av. Men sen så liksom, är vi upptagna och just nu har jag träffat en fantastisk man som jag bara vill ligga med hela tiden. Och då tänker jag inte på det.
Nej.
Men har du legat med tjejer?
Nej, jag har ju liksom aldrig lyckats med det. Men bara, inte hela vägen liksom.
Men är du säker på att det är erotisk förälskelse?
Oh ja.
Du liksom, det you wanna get down there.
Ja.
Men jag tänker att det kan vara som att folk har ju sina så här fantasier. Att vissa kan ju så här drömma om att bli... Nu ska jag inte jämföra det kvinnliga fantastiska könet med en så här äcklig gubbe, men det är vissa som fantiserar om typ så här att jag menar typ att en äcklig gubbe ska stå och typ onanera framför dem, men de vill inte att det ska hända på riktigt.
Mm.
Det är liksom att i fantasin går en igång på man inte liksom verkligheten.
Nej, men det har varit mycket mer så här realiserat för mig. Sen har jag också alltid varit en sån där, vet, om inte snubben i fråga gör ett bra jobb mellan benen på mig, då går jag igenom alla mina tjejkompisar i huvudet och föreställer mig att de slickar mig istället och sen så kommer jag.
Fan,
det är
intressant.
Liksom min strategi.
Alltså det intressanta är ju att du inte har varit med någon tjej men att du fantiserar om tjejer.
Men samtidigt sen när det kommer till relationer och när det kommer till liksom det jag verkligen, verkligen behöver så I love the dick liksom.
Ja, men skulle du vilja ha en relation med en kvinna och ha dicken? Eller skulle du vilja ha en...
Nej, jag tror inte det.
Men vad är det du vill med tjejer då?
Jag vet inte riktigt.
Vad intressant.
Det råkar också sammanfalla så att liksom många av mina så här riktigt nära tjejkompisar som jag, alltså som jag som sagt fortfarande är vän med många, många år senare, att det har varit en regelrätt förälskelse från början, från min sida. Där jag faktiskt har tänkt att jag skulle vilja ha en relation med dem. Liksom. Ja. Alltså, så det har alltid varit lite...
Ja, men fast
lite...
du har ju en relation, men...
Ja, jag vet, men det har alltid varit... Ja, precis, men det har alltid varit väldigt så här fin gräns mellan vad jag tycker är bästiskap och vad som egentligen är liksom lite erotiskt laddat.
Det var faktiskt en lyssnare som skrev in om det, att hon undrade varför folk inte pratar mer om det, att man kan ha sån crush på sina kompisar och var går gräns, att hon kan känna såhär när hennes kompisar säger såhär, åh, jag hade så dåligt sex igår, och bara, I'm gonna make you come honey.
Mm-hmm.
Och du känner också så?
Ja, alltså vi har ju haft många sådana konversationer sinsemellan. Ja. Vissa är det ju ömsesidigt med. Men inte alla. Mm.
Men jag är så himla mycket doer som person. Att jag skulle vara så här då, bara, nej men då kör vi typ. Alltså att det här... Är det någonting som
men grejen att är att jag går ju alltid in i min doer med en snubbe.
Mm.
Liksom. Och sen så befinner jag mig i ett förhållande. Och så har jag fulfilling sex. Vilket gör att jag liksom bara... Jag får aldrig tid att ligga med alla mina tjejkompisar. Nej, jag klagar inte på någonting nu. Jag tycker det är en ganska nice liten så här extra krydda. Ja. Jag ser det som min egen isär. Det är någonting ingen kan ta ifrån mig. Mm. Lite så. Alltså, och att det inte har blivit helt utlevt. Det är också så här, det stör mig inte. Utan kanske det händer, kanske inte. Men den laddningen... Nu tycker jag att du pushar lite här. Vadå? Jag vill, men nu ska du inte projicera på mig här. Jag säger att jag tycker att det är ganska nice också. Att det fortfarande ligger i luften och faller så.
Jag hör att du säger det.
Jag tror att Isak är lite avundsjuk. För att hennes kille och hon vill ju... Och du vill ju också gärna ha en trekant. Mm. Men du känner inte så stark lust till det.
Mm. Men jag vill verkligen känna lust inför fittan.
Mm, okay. Liksom. Nej, men när det kommer till kritan så är det att det faller liksom alltid på att alltså, jag känner inte mig tillfredsställd om jag inte får kuk. Liksom. Mm. Så att jag kan ju också absolut haft många fantasier om liksom, orgier och allt möjligt liksom, med många inblandade. Men sen är det liksom inte den typen av relation jag vill ha heller.
Nej.
Alltså, jag är inte särskilt polyamorös av mig. Det är inte min thing.
Du kan ha kvar det som fantasi. Det lät
ja, men jag tycker det är, liksom, det är en schysst liten krydda bara. Ja.
Vi brukar fråga våra gäster hur deras kön mår.
Mitt kön.
Hur mår din fitta?
Vulverin alltså.
Ja.
Det är klart att hon heter det.
Men du säger inte fitta. Vad brukar du säga om ditt kön?
Alltså jag brukar ju alltid, vulva är ju utsidan.
Ja.
Alltså, och vagina är ju insidan.
Ja. Och liksom. när det ska vara hela alltet då? Nu gör
då är det ju vulverin. Min fitta är ju vulverin. Är jag har ju döpt mitt företag efter
men min andra fitta. Liksom. Vad heter de andras?
Det kan ju vara vad som helst.
Ja. Men på Danny, Johnny. Jag ska slicka Johnny. Din.
Johnny.
Ja.
Ja, just det. Johnny ägg.
Liksom. Men om du skulle säga, om du nu skulle då... Som att vi tjatar om dina tjejfantasier. Men om du skulle säga då så här, jag ska slicka din...
Jag hade nog sagt fitta, tror jag.
Ja. Mm.
Jag hade nog sagt det faktiskt. Ja. Ja. Bra. Tack för att jag fick en guldstjärna för
det. Det kändes som att vi hade en diskussion om det här och varför vi säger just fitta. Men då känner vi lite så här, som att du är hela Sveriges fittolog då, så blev vi lite grann bekräftade i alla fall.
Men hur mår fittan då?
Jo, men alltså, hon mår helt okej, men hon har haft lite svårt att hämta sig. Jag käkade gluten för några månader. Så varje gång jag käkar gluten så får jag ju svamp i typ 6 månader framöver. Och det har jag med tarmen, inte, alltså, den repar inte sig på minst 6 månader. Så att det har varit ett jävla liksom, supplementerande, men det är laktalbalans och det är ekovag och det är liksom, active balance och det är alla möjliga roliga multigynprodukter. Och det är ångning och det är liksom så.
Vad menar du med multigyn?
Multigyn, alltså det är ett märke.
Okay.
Nu rabblade jag upp lite så här apoteks vaginal probiotika produkter. Ja, det är olika former av vaginal probiotika eller mjölksyra som helt enkelt balanserar fittan.
Ja, så. Eller försöker.
Ja, precis. Och det går väl bra, det går framåt. Men det har helt klart varit lite liksom, en viss obalans så ett tag. Så det tar mig liksom, ja, men man måste komma på banan igen och verkligen se till att man inte får i sig något gluten.
Men det räcker med att du får det en gång och det så här, blir det så långt år?
Ja, det räcker med att det är en gång. Men det här fallet så var det att jag var nere i Bosnien och så råkade jag förmiva det vid ett tillfälle. Och då var jag bara så här, okej, nu är jag i Bosnien. Det enda som finns att äta är typ bröd, kött och ost. Jag har redan fått be med det en gång. Och jag vet att jag kommer att vara fucked i typ 6 månader framöver. Nu kan jag lika gärna käka lite friterad ost. Och så gjorde jag det typ 2 dagar i rad. Och sen fick jag ju betala för det såklart. Liksom. Mm. Men jag var redan körd ändå. Så jag tänkte att jag kan lika gärna ha lite trevligt när jag ändå, while I'm at it. Liksom.
Just det.
Så det har jag liksom fått repa. Men hon börjar komma tillbaka nu. Jag har varit i kontakt till exempel med Rebecca Tiger som är,
vilket vackert namn.
Ja, som är snippsauna expert. Hon kom hem till mig med en liten örtbländ och liksom sa till mig hur jag ska ånga henne och sådär. Så nu sitter jag på toaletten och ångar min egen pussy.
Jag träffade Amanda Koldén från Alla Våra Ligg i förrgår. Hon sa att hon precis hade provat det där.
Men det är så himla trevligt. Alltså.
För Fifi.
Ja, det är så mysigt.
Hur mår din fitta, Isa?
Bra. Jag har ju haft bakteriell vaginos nyss, men jag har tagit tabletter för det då.
Mm.
Ganska starka. Jag fick inte såna här... första gången jag hade det så fick jag vagitorer.
Mm. Men nu de här klartabletterna.
Ja. Mm. Inte så, ja, precis. Inte så bra att ha. Men det har tagit bort... Jag har haft så här, liksom, jag har klagat på det så mycket i den här podden att jag har haft liksom endofeeling. Alltså jag trodde att jag har haft endometrios. Mm. Och nu försvann det efter jag åt de där tabletterna.
Jag tror att det är celler i hosen.
Ja, just det. Ja, jag har också börjat äta.
Men alltså, du fick oral antibiotika alltså. Alltså typ flagyl. Ja, något precis. I den stil. Ja. Ja. Okej, okay, men den borde inte rimligtvis göra någonting för att ta bort några smärtor. Alltså om du hade några syster eller någonting sånt så det är antibiotika.
Kan det vara selleriosen som jag dricker?
Alltså jag vet inte vad selleriosen gör för dig, men jag tänker...
Alltså, den är antiinflammatorisk.
Alltså det känns ju faktiskt som att det är nästan lite troligare än antibiotika, om jag ska vara ärlig.
Men jag mådde faktiskt bra av att jag blev jättestressad när jag skulle få det, för jag ville inte alls. Men jag har ätit probiotika också.
Ja, samtidigt. Jag hoppas det. Jag tänkte precis säga, jag hoppas att du har återkoloniserat din tarm och din fitta med probiotika. Yes. Även på nannin.
Nej.
Du behöver stoppa upp vaginal probiotika.
Jag har använt laktal.
Ja, men det är med mjölksyra.
Okay.
Det är inte bakterier, du behöver bakterierna.
Det är också apoteket eller?
Ekovag.
Ekovag?
Eller någon av de andra, där finns massa olika.
ESA skriver det bara.
Ja, nej, men för laktalbalans är bara mjölksyra. Så det neutraliserar. Laktalbalans är bra att ta typ efter sex för att neutralisera, för att sperman är basisk. Liksom. Ja. Men du återför inga bra bakterier, och det är det du behöver göra om du har tagit antibiotika.
Ja, tack för tipset, då ska jag köpa det.
Kolonisera mera.
Men när du sa det här om att det, bakterierna du måste ha kommit in på något sätt, var liksom...
De bakterierna kommer från kuken.
Eller röven, kan det vara att man liksom har slarvat med pillerumpan och sen pillig?
Absolut. Mm. Alltså det kan ju vara vanliga E. coli-bakterier, som menar röven sitter ganska nära. Så det, alltså de kan komma vad som helst ifrån mig. Men det jag menade innan är att alltså, bakteriell vaginos uppstår inte för att du äter gluten. Nej. Liksom. Nej. Däremot svamp kan uppstå för att det handlar ju om att det kommer liksom från tarmen på ett annat sätt. Så om du har en obalanserad tarm så har du ju större risk att liksom få en candida-överväxt. Helt enkelt med bakteriell vaginos. Visst, har du en obalanserad flora där, alltså du har för lite mjölksyrebakterier. Så i viss utsträckning så hjälper ju sån här ekovag och sånt också mot bakteriell vaginos. Okay, alltså till en viss punkt. Liksom, så gör det. Men sen kommer det också, alltså det handlar ju om att det är någon bakterie som helt enkelt har tagit över lite för mycket. Och de kan ju lukta lite som fisk eller lite som ruttet kött eller liksom lite som ammoniak. Eller så, beror lite på vilken bakterie det är som har liksom tagit över handen. Och sen så kommer man till en punkt där det bara är såhär, okej, kill. Ja. Vi måste döda bakterien liksom. Och nu har du gjort via antibiotika, men nu har du såhär wipat ut hela din flora i tarmen också. Så det är bra att du tog probiotika, men jag skulle föreslå att du gör det för vagina också. Så att du inte faktiskt har ökat chans att få både svamp och ännu mer BV.
Ja, tack
så
för
bra
tips.
Tusen tack.
Hur mår frallans fitta?
Ja, alltså den mår ganska bra. Men det är lite konstigt tycker jag. Vi ska prata lite grann idag om så här, menscykeln och lust och sådär. Men det som jag tycker är intressant är att min fitta hade, när jag hade kopparspiral så fick jag svamp 4 gånger per år eller mer. Men sen tog jag kopparspiralen så har jag inte fått det. Och jag har nog fått någon slags känsla som jag ibland kan få, som jag får precis innan mens. Jag kommer få mens typ, inte precis, men typ om 2 dagar.
Vi synker.
Och då kan jag få lite såhär, men som att det känns lite irriterat. I liksom kring hålet. Jag fick problem. Slida, vad säger man?
Intrutus.
Men är inte det att du tar av slemhinnor?
Slidmynningen. Ja, det kanske bara är det. Men det och då börjar bli lite ganska... för att när jag gjorde cellprovskoll så stod det att jag hade HPV. Och jag har kondylom sedan innan. Men jag tänker liksom att det är något som på gång. Och jag får oftast det så innan mens. Så det är som att någonting triggas. Så jag också alltså, som att det känns som att jag håller på att bli förkyld.
Ja,
så
att mitt immunförsvar... vän till mig får herpes varje gång hon har PMS och mens. Ah. Eller vad säger jag, varje gång hon har mens. En annan kompis till mig får svamp nästan varenda gång hon har mens.
Nej, men detta med att immunförsvaret så att säga droppar kring mens. Det är ganska vanligt. Alltså det är ju både ditt progesteron och ditt östrogen dalar, precis där du pratar. Och det är faktiskt ganska många som känner av det på olika sätt. Så det är de som får direkt feber liksom, när mensen kommer. Så jag ska inte säga att det är normalt som är hälsosamt. Liksom. Men det händer, och där hade jag ju tittat på just det, men vad är din immunstatus liksom, överlag? Alltså för att cyklerna, de funkar som de funkar. Liksom. Och jag skulle inte beteckna det du berättar som ett hormonellt problem.
Nej.
Utan snarare att titta på alltså, hur är din immunstatus överlag och vad kan du göra åt det? För att, som sagt, de som har alltså direkt så sjukdomssymptom när mensen håller på att komma eller under, liksom det, de måste inte ha det så. Det går liksom att fixa. Men det är inte helt ovanligt. Där måste jag lägga till att om kompisen får svamp, då får hon förmodligen svamp efter mensen. Ja, alltså precis när mensen slut. För att hennes östrogen är lågt då. Och då har hon ganska lite mjölksyrebakterier och lite
försvar. Vad kan hon göra åt det då?
till exempel sätta en ekovag precis när mensen tar slut och överlag öka sina östrogennivåer.
Åh, vad bra, ska jag säga till henne.
Googla mer om hur ni gör det.
För att hon ska kanske prova p-piller för att bli av med det. Alltså ta bort mensen.
Oh, come on.
Ah. Jag känner mig såhär, hej, vad ska hon säga nu?
Ah, seriöst. Men kom igen. Ska hon prova p-piller mot svampinfektioner?
Nej, för att ta bort mensen. Alltså minipiller så att hon inte får mens överhuvudtaget för att hon orkar inte med svampen.
Men alltså, har hon sett att svamp är en jättevanlig biverkning av p-piller? Det är den mest bakvända lösningen jag någonsin hört.
Ja, vi kan lämna det.
Men det känns också som att, alltså, nu ska vi inte prata jättemycket om det, men det känns också som att så fort någon har ett cykelrelaterat problem, att man, alltså, för det är nog cykelrelaterat på så vis att hon har kopplat ihop det med cykeln. Mm. Hur kommer det sig då att det är varenda lösning på något cykelrelaterat ska vara p-piller? Och varför är det en dålig idé? Det brukar jag säga att det är, men... Jag vet inte.
Ja, alltså, om du frågar mig, liksom, som en, jag jobbar ju utifrån att så här, läka och respektera kvinnokroppen och menscykeln. Liksom. Mitt perspektiv på att den här praxisen som du beskriver, det vill säga att så här, alltså, får man ha någon som helst liksom, cykelrelaterat problem, så är det bara så här, nej men det är fel på dig, du vet, det är fel på kvinnokroppen, det är ju totalt hälsovårdlig att leva i. Nu ska vi bara stänga av den här menscykeln och så ska vi bara ta bort alla de här symptomen. Och det gör vi genom att störa din reproduktivitet. Liksom. Mm. Och sen kan man ju liksom, det spelar ingen roll vad du, hur högt du själv värderar din reproduktivitet, om du vill ha barn eller inte. Liksom. Det är inte det viktiga, utan din fertilitet, din reproduktivitet, alltså det är ju en av de mest basala kroppssystem vi har. Mm. Och att alltså det förfarandet som man har inom vården att så här gå in och bara, ja nej men många har ju problem med detta. Där har du redan svikit alla kvinnor. För du godtar så här, många har problem med detta och därför tänker vi ta bort en del av deras fysiologi. Vi tänker stänga ner den biten istället för att utreda varför har många problem med detta. Ja. Alltså redan där är det en sån jävla liksom, ojämställdhet så att det bara finns inte. Liksom.
Ja, man behandlar bara symptomen. Liksom. Mm.
Ja, och alltså, så funkar ju västerländsk medicin överlag. Allopatisk medicin är ju byggt på det, men det blir extra tydligt när det gäller just kvinnokroppen. Mm. Därför att alltså, om det var män som hade PMS så kan jag ge mig fan på att de hade gått in och undersökt i detalj, du vet, varför får folk PMS. Jag vet varför folk får PMS, därför att vår livsstil och vår kost och överhuvudtaget är jävligt ohållbar. Mm. Så att det går liksom nästan inte att ha en frisk fungerande menscykel och vara i synk med våra egna hormoner idag. Det är ju det som är problemet, och jag ser ju PMS och sånt försvinna hela tiden med enkla medel som att typ sluta dricka kaffe, Isa.
Ja, men en gång, en månad i mitt liv så hade jag inga PMS-besvär. Mm. Det var när jag var på ett ashram i Indien. Mm. Drack inga kaffe, åt inga socker, åt veganskt, gjorde tarmsköljning varannan dag, gjorde yoga varje dag, mediterade, sov, var i solen, fick kosttillskott. Inga PMS alls.
Ja, men det är klart.
Ja.
Det säger sig själv.
Så intressant.
Men jag hade ju inte sagt att du kanske måste leva ashram-style liksom, alltid. Men några av de elementen, typ... ta bort kaffet, mer sol, liksom, du vet, se till att tarmen funkar. Alltså ett par sådana enkla livsstilsomläggningar kan ju göra underverk för PMS. Så att jag blir helt provocerad av liksom den här inställningen att säga, jaha, har vi ett symptom? Men det ska vi banka ner genom att liksom ta bort den typ mest vitala delen av din kropp. Mm. Alltså, inte ta bort, men du förstår vad jag menar, liksom stänga ner med medicinskt våld. Och sen ska jag inte säga någonting om att liksom det finns ju jättemånga kvinnor som så här, typ vars liv räddas av att de får gå på p-piller så att de kan hantera sin vardag. Liksom. Mm. Så det handlar inte om att jag tycker att ingen borde gå på p-piller eller någonting sånt, utan det är bara att som första lösning, så det är som inte så här som vi gör det idag en masse liksom, att vi bara så, ja men alla ska få p-piller, där finns ingen liksom utredning, vad är det som inte funkar, varför mår kvinnor så jävla dåligt liksom. Det kanske inte är för att de har livmödrar, det kanske är för att liksom det är någonting som inte stämmer i samhället eller kosten eller whatever liksom. Men det här är ju en kassako. Alltså, p-piller och allt detta, alltså den typen av medicin och läkemedel, whatever you want to call them liksom, är ju, alltså de tjänar ju, det är en av de världens största industrier. Liksom. Så det handlar inte om att kvinnor ska må bättre. Mm. Det handlar om att de ska bli tysta och köpa det.
Men det är också så här, varför tycker folk, alltså för, som sagt, jag har börjat med sellerijuice nu och jag har liksom ätit, eller jag har gjort det sedan november och jag har blivit av med mina eksem. Och folk tycker att jag är så här överdriven. Jag har inte sagt, jag pratar inte om det jämt. Jag har lagt upp en story om det på min Instagram. För att jag ändå tycker att det är, folk ska veta.
Sellerijuicen är den nya foliehatten. Så är det därför du undviker att lägga upp det?
Jag har lagt upp det. Men det är som att då tycker folk att jag är så här överdriven. Och typ tjatar om det. Men det är också så att folk typ vill inte tänka att saker som de gör kan påverka deras hälsa.
Det är jätte, jag tycker visst, det är så konstigt.
Jag får i alla fall den känslan.
Ja, alltså, ja, men det kommer ju som ett resultat av precis det som jag pratar om. Alltså att den inställningen till att säga, nej, men det finns ingenting jag kan göra. Det är ju för att när du kommer till läkaren hela ditt liv och säger, ja, mensvärk, ja, men då ska du ta ett p-piller. Som att det inte finns någonting annat du kan göra åt.
Vill du säga snabbt vad du jobbar med?
Jag är Justice Holistic Reproductive Health Practitioner, vilket ju är en jävligt lång titel som jag brukar översätta till sexualhälsorådgivare. De menar inte sexualrådgivare som är så här glittriga dildos, fråga Olle, woo, liksom. Utan sexualhälsorådgivare. Så jag jobbar liksom inte egentligen så mycket med sexet, även om det är en oundviklig del av det jag sysslar med. Utan jag jobbar med att fixa folks menscykler. Jag hjälper folk att bli gravida, jag hjälper folk att inte bli gravida utan p-piller. Jag hjälper folk att lösa deras PMS, mensvärk, PCOS, syster, myom, you name it. Så att jag är lite så här the pussy whisperer. Liksom.
Oh. Wow, det var en bra titel.
Det. Och jag vill att du ska viska in i min fitta. Jag skulle vilja boka dig.
Vad vill du att jag ska säga? Alltså,
allt det där hon kommer att säga samma sak, sluta med kaffe.
sluta med kaffe, hejdå.
Det var 3000 spänn.
Ja. Jag kan säga det väldigt sexigt. Sluta med kaffe.
Oh my god, nu kommer jag sluta med kaffe.
Jag har en fråga. Det känns som att fertilitet ganska ofta är frånkopplat från sex. Eller att man liksom så här ganska ofta pratar om typ, ja, men man har svårt att bygga vidare, så man pratar inte så ofta om sexet. Alltså jag tänker att det som verkligen hör ihop, att också så här, är folk kåta på varandra, typ gör de det här ut ett bara så här robotperspektiv, att de ska liksom bara knulla för att få barn, eller typ tycker de om varandra. Det känns som att det är så mycket. Ja, men det är så fokus bara på...
Det gör ju folk i rätt stor utsträckning, kan jag säga.
Vadå?
Alltså knulla bara för att få barn.
Ja.
Det är ganska sorgligt, men väldigt, väldigt vanligt. Och det blir ju lätt så när man är i den processen, för att det blir en enorm hets, liksom.
Men det tänker jag i sig är kontraproduktivt, att det liksom måste skapa sån stress.
Ja, det kan det ju absolut göra. Alltså det är en väldigt... som man säger, mångfacetterad fråga det där. Alltså självklart tar sexet liksom stor plats i, när jag pratar med folk om deras, alltså, cykler och deras, ja, men, ja, hur allting funkar. Jag frågar ju, alltså jag ber ju folk att kartlägga sina cykler för mig, alltså i alla fall mina långtidsklienter. De får lära sig kartlägga med justismetoden, och sen så tittar jag ju på deras kartor, och så kollar vi hur deras hormonnivåer står och när de är fertila, när de är inte fertila, bla bla. Och då vill jag ju också att de ska skriva upp när de har haft sex. Liksom. Och hur de har haft sex, alltså inte vilken ställning, men liksom, var det avbrutet, var det fullbordat, var det oral, var det liksom, vad hände? Och det är ju inte för att jag är så här rasande intresserad av deras personliga sexliv, utan för att om de säger till mig så här, jag vill undvika graviditet, och de sen konsekvent ligger på fertila dagar, då måste jag kunna säga, hur tänkte du nu? liksom. Så det är jag vill. Ja, men så att jag, så här, jag måste liksom, ja, ha koll på det. Och då kommer det ju oundvikligen upp saker. Alltså om lubrikation, om lust, om ångest kring sexet i sig, alltså hur det är genomfört. Och liksom, och ibland så är folk väldigt öppna med det och säger liksom, det här är skitjobbigt. Och ibland så kommer det aldrig fram, men jag misstänker liksom att fan, det här är nog ett jävligt jobbigt projekt liksom. Ja, sen får man ju en kartor där det bara så här, ja, fast det är lugnt, för vi har inte legat på hela månaden, så jag har kunnat hålla jävligt bra koll på min sekret. liksom. Okej, okay, så. Och jag, alltså, som sagt, jag lägger mig inte så mycket i sexbiten egentligen, men samtidigt så vet jag att det är kopplat till deras välmående, och jag är deras hälsorådgivare. Så att, jag menar, om någon uppenbarligen mår dåligt i den, liksom, i det spektrat, alltså det är klart att vi kommer ta upp det på något sätt. Alltså det är en enorm inre stress liksom, att ha samlagssmärtor eller vad det nu kan vara liksom.
Hur påverkas lusten av menscykeln då?
Alltså, vad ska man säga, det vanligaste är ju att man känner sig kåtare under den perioden av cykeln där man kan bli gravid.
Alltså det är ju, logiskt.
Ja, biologiskt, ja. Logiskt. Så att östrogen och testosteron styr ju sexlusten, ja, i hög utsträckning. Liksom. Så att östrogen och testosteron ökar ju där kring ägglossningen under dina fertila dagar. Liksom. Och det är ju som sagt... Alltså, det brukar vara ganska tydligt. För någon som är i god allmän hälsa så brukar det synas ganska tydligt. Liksom. Sen har vi de som kanske har lite låga hormoner. Liksom. De kan ju känna ganska tydligt att de bara är kåta precis den dagen de ägglossar. För det är liksom den enda dagen som östrogenet pikar. Och så den biten om sexlust är någonting jag alltid frågar om. Okej, vad har du lust? Kan du skriva ut vilka delar av cykeln du har lust? För att det skvallrar lite om hur hormonnivåerna ligger. Aha, faktiskt. Men det finns ju också studier som gjort, vi kommer ihåg när vi hade justiskonferens i Kanada för 2 år sedan, så var det några kollegor till oss då som faktiskt hade gjort en ganska stor studie på just sexlust över cykeln. Och de hade inte kunnat komma fram till detta som jag precis sa. Alltså de kunde inte komma fram till att det var styrt av de logiska bitarna av liksom, när du kan bli gravid så är du kåt. Utan det är ju så många andra faktorer. Mm. Och så är det ju. Alltså det var så många andra faktorer om relationen och liksom, ja, men singel eller inte och vem du vill ligga med och hur det känns när du ligger och har du svamp konstant, har du vestibulit. Mm. Alltså, det var så många andra faktorer så att det gick liksom inte att dra då ett liksom vetenskapligt slutsats.
Det här med menskåtheten, det har ju du, Frallan, mycket av. Att man är kåt för mens, det finns inget biologiskt logiskt egentligen.
Mer än att du har ganska hög blodcirkulation. Liksom. Mm. Alltså, men menar ni någon, när det blöder som mest? Är det alltså, det vi pratar om?
Jag kan bli kåt innan mens och sen också ganska mycket mer tror jag under mens. Mm. Alltså kanske inte mer än under ägglossning, men i alla fall typ i paritet.
Mm. Men om du tänker, jag vet, du har ju varit på en av mina kurser där jag förklarar menscykeln. Borde du också göra?
Ja, men jag skulle med, men jag hade någon grej.
Jag hade någon grej. Ja, men vet ni hur hormonerna rör sig under cykeln? Ja, men... Jag kan förklara lite snabbt. Mm. Alltså, under mensen så står ju hormonerna som lägst, kan man säga. Då pratar jag östrogen och progesteron. Det finns många olika hormoner, obviously. Men nu pratar vi östrogen och progesteron, det vill säga sexhormonerna, de som är mest signifikanta vad gäller kvinnokroppen. Så östrogenet är ganska lågt där under mensen. Och sen de sista dagarna på mensen så gör det en liten boost. Alltså någonstans mellan dag 5-6, där omkring. Så gör den lite jump och sen så stiger den ännu mer, liksom. Lugnar sig en stund och sen så stiger det till en ordentligt hög peak. Östrogenet borde göra det ganska kort, liksom. Mm. Och det sänker också tempen, så du har fortfarande låg tempen när du har det. Och vad det gör, främst av allt skulle jag säga vad det gäller fertilitetsförståelse, är att det ökar sekretet. Så att du har fertilt sekret på grund av din östrogenproduktion. Okay? Mm. Så om du liksom bara har typ knappt något sekret överhuvudtaget, det är så här öken, någon liten så här yoghurt, äggvit historia och sen är det öken igen, då har du ganska lite östrogen.
Mm.
Okay? Men om du däremot skulle ha liksom äggvit slime sådär flera dagar liksom, mer än en vecka, då kan vi prata om alldeles mycket östrogen.
Mm.
Okay? Så 3-6 dagar är normalt av fertilitetssekret. Och då pratar jag inte bara om äggvita utan även om typ yoghurt och så. Liksom. Så fort du kan plocka upp någonting från pappret, basically.
Mm.
Men i alla fall så östrogenet stiger och östrogenet kommer till en topp där hjärnan reagerar och bara, aha, nu måste någon jävel där nere vara färdig. Vi kanske ska kläcka ett ägg. Mm. Skicka kläckningssignalen varpå då ägget kläcks förhoppningsvis om allting går rätt till. Och sen kommer vi in i nästa fas som du pratar om där progesteronet går upp och då höjs tempen.
Mm.
För att du har ägglossat, okej? Okay? Sen kommer vi till sista delen av cykeln. Så progesteronet och östrogen ligger relativt högt i andra delen av cykeln. Progesteronet ska vara högre, men det ska också vara lite östrogen. Okay? Mm. Sen, så mot slutet av cykeln så, jag har ju beskrivit menscykeln i många andra poddar, så jag tänker inte gå in så i detalj den här gången.
Och cykeln tar ju slut när man får mens.
Ja, precis. Det är ju samma.
Ja.
Den tar slut och börjar.
Det är som en evighetsperson.
Precis. Så cykeln tar ju slut när gulkroppen dör. Och nu har vi inte pratat så mycket om gulkroppen här. Men gulkroppen är det gamla äggskalet. Okay? Så första delen av cykeln så har vi alltså en follikel som växer. Follikel betyder äggblåsa. Du kan tänka på det som ett mjukt äggskal. Okay? Och sen så spricker ju follikeln. Äggen kommer ut. Ägget bara, woohoo, hej, är det några spermier här? Läget liksom.
Och då är man jättekort.
Ja, förhoppningsvis liksom. Så
alltså, om man ska överdriva och tänka på den här
cykeln. Ja, men precis. Rent biologiskt så borde man ju vara rätt så liksom, het på gröten då. Vilket är en jobbig biverkning liksom, när det gäller fertilitetsförståelse. Man får inte lov att ha sex de dagar man verkligen vill ha sex.
Nej.
Om man ska använda det som preventivmetod, vilket jag gör. Det är så här, okej, nu måste vi göra någonting annat.
Så du har inte sex med kondom då heller?
Nej, gud, nej, jag blev gravid med kondom.
Jaha.
Ja. Alltså, enda gången i mitt liv som jag har litat på en kondom under ägglossning så blev jag så jävla gravid. Never doing that again.
Vadå? Den spricker eller?
Alltså det vet vi inte. Jag tror det var att han inte höll i den ordentligt när han drog ut. Men om jag vet att jag är fertil så litar inte jag på en kondom. Då får det vara kondom och avbrutet.
Oj,
gud, I say no. Men i alla fall, andra fasen, då har vi alltså den här, alltså folken har spruckit med den liksom kvar i äggstocken, okej? Okay? Mm. Så att folken är liksom, tänk att det är som ett solmoget plommon som du ska plocka, okej? Okay? Kärnan är då ägget, okej? Okay? Så kärnan, så här, vi kärnar ur det och så ger sig den iväg och hoppas att den ska få hitta några små spermier där äggledaren någonstans. Kvar har vi ett gammalt katrinplommon, okej? Okay? Och det gamla katrinplommet är då gulkroppen, det vill säga det forna äggskalet, okej? Okay? Ah. Gulkroppen producerar progesteron och lite östrogen. Okay? Det här tempen höjs och allt det där. Gulkroppen lever i typ 2 veckor. Så om du inte har hunnit, liksom, är du inte gravid så kommer den dö efter ungefär 2 veckor. Då tar cykeln slut. Och det som händer när gulkroppen börjar dö är att progesteronet och östrogenet dalar. Och här kommer vi till det här med lustgrejen. Mm. Detta konstiga med att man kan vara så himla sugen precis dagen innan mensen och bara, fan, har jag ägglossning igen nu? Eller vad är grejen liksom? Så man har haft så här typ lite PMS-liknande situation i 2 veckor och bara hatat alla och plötsligt är man jättepilsk och sen så kommer mensen typ några timmar efter att man hade sex och man bara, vad händer här? Mm. Och det är ju för att ibland så droppar progesteronet snabbare än östrogenet. Aha. Så att för en dag eller så kan du ha ett östrogendominant tillstånd precis innan mensen kommer. Liksom. Du kan till och med se lite sekret ibland. Att du kan dyka upp lite. Liksom,
ja, jag hade det lite.
Nej, men så att då är det ju det att du blir lite östrogendominant precis där. Och det är tillräckligt för att trigga lite fertil sekret, även om du obviously inte ska ägglossa precis då. Men allt det där som du har känt med lust och så, makes sense.
Liksom. Okay. Ja, för jag har tänkt på det just med blodtillförseln som du säger. Att man har ju mer blod som är där. Och det kan du känna att ni har mycket mens. Att det är liksom, ja, men att det känns alltså som att det pulserar. Mm. Och då blir ju också klitoris och det just som det. Är det liksom runt omkring blodfyllt. Och då känns det som att man bara, nu vill jag ha sex. Mm. Och förhoppningsvis så
alltså på tal om fertilt sekret, så jag lärde mig det nyss av Frallan som lärde sig det av dig.
Mm.
Så att jag...
Så
ser
jag
nöjd ut. Ett tag sedan när jag och Johan hade legat, så då hade jag ägglossning. Och tänkte att jag skulle spana in mitt sekret. Jag gjorde det, men han låg bredvid. Och så sa jag bara, kolla, det här jag har lärt mig. Så visade jag, för det var väldigt liksom gummiaktigt. Och då sa han bara, jaha, okej, det är det jag just hade förklarat. Jag trodde att det var snor, för jag fick det där i munnen och sen hade du det på kinden. Så jag tänkte bara, åh gud, vilken snorblobba. Jag bara, gud vad skönt att jag sa det där, för annars hade han trott att...
Det kan jag bli sjukt frustrerad av. Alltså jag blir skitförbannad när jag är när man är på Pornhub och sånt. Mm. Och så är det liksom filmer där de typ håller på och geggar med vad som obviously är fertilt sekret. Och jag blir så här, fast hon är ju inte upphetsad. För fertilt sekret har ju ingenting att göra med sexuell upphetsning. Alltså det är ju inte överhuvudtaget relaterat till, liksom, till det sexuella, utan det kommer från cervix. När du är sexuellt upphetsad och så är kåtvåt, det kommer från Bartolins körtlar. Och de sitter ju precis vid mynningen. Mm. Alltså, och visst, de kan också vara lite genomskinliga och halkiga och så, men det är inte samma substans överhuvudtaget. Det kommer inte från samma ställe. Så när de håller på där och så reglar runt med liksom en stor så här snorblob då, som du säger, så blir jag så här, but she's not even horny. Liksom. Alltså jag blir så jätteprovocerad.
Det kan ju vara samma. Alltså man kan ju ha det där sekretet för att man har ägglossning, så kan man ha det här kåt...
Ja, men det blir som att det blir liksom en symbol för hur porren inte är beroende av att kvinnan är upphetsad. Som jag menar. Sexualisera inte det fertila sekretet. By the way, Instagram och Facebook håller ju på att banna bilder av fertilt sekret nu på basis av deras sexuella guidelines. Så att det är en petition nu av alla oss som jobbar med sånt här om att liksom, vi ska komma till 5000 signatures så att vi kan konfrontera Facebook och Instagram. För de försöker ju sexualisera kvinnors kroppar och stoppa den här...
Men vart ligger sekretet då när det är på bild?
Alltså, mellan fingrarna.
Ja,
alltså det är 2 fingrar. Det skulle kunna vara snor, det skulle kunna vara äggvita, precis vad som helst. Och de censurerar skiten. Och då tänker man så här, för det första så är det ju då inte sexuellt, så att de har ju fel. Mm. För det andra så är det ju att aktivt förstöra kvinnors möjlighet till kroppskännedom och utbildning om våra egna kroppar. Så att det är verkligen, jag menar, om vi ska först så frigjorde vi mensen, nu får det lov att vara mens på bilder. Liksom. Mensen tror jag, det gick ju igenom.
Jag lade upp någon mensbild för något för länge sedan. Ja. Men det gick bra. Alltså, fast det var en story. Så
att men mens går nog bra numera, för det blev en stor rörelse kring det. Nu är det ju bröst och amning som är en stor grejen. Och för mig då så är det ju såklart sekret.
Ja, kvinnors mamma. Men jag vill bara säga att jag har signat den petitionen och folk kan gärna gå in och göra det också. Så vi får faktiskt fortsätta med det. Vi kanske ska lägga ut vårt fertila sekret.
Du, testa.
Jag har tagit bild på mina för att jag liksom tänker att det är bra att kartlägga hur det ser ut.
Mm.
Några stycken.
Duktig.
Men hur kan man signa upp på det då?
Alltså den ligger i min bio på min Insta. Okay. Wolverine Kors heter min Insta, så ligger den där uppe liksom. Ja. Så kan man bara gå in.
Gå och skriva.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hur är din kåthet under din cykel?
Den är väldigt så här östrogenbunden. Jag är lite så här, alltså under mensen, jag är ganska lugn och fin. Det är lite så här zen under mensen. Då är jag ganska stabiliserad. Jag har inte så mycket mensvärk och så. Eller jag har typ ingen mensvärk liksom. Mm. Om jag inte har druckit massor med vin och kaffe, då får jag mensvärk. Men annars så är det jävligt chill liksom. så det, liksom, det ligger ganska så lugnt där. Men sen så dag typ 4, 5, 6, då brukar jag ju vakna av så här Game of Thrones och drömmar liksom.
Mm.
Alltså så att jag vet att mina äggstockar har vaknat för den här cykeln någonstans liksom i slutet av mensen, när jag plötsligt bara så här, varför, alltså det, va? Hur många stod på kö där? Det är som, så här, som att jag är Cersei och bara har lyft min kjol och det är så 200 snubbar i kö liksom. Det är liksom
200 kalldragos.
Ja, det är liksom helt vansinnigt. Det kan vara det ena eller det andra liksom. Någon gång har jag ammat mina tjejkompisar, alltså det, är så här, det är helt utflippat liksom. Nej, men så att då vet jag så här, okej, okay, östrogen, hej, då har vi börjat för den här omgången. Mm. Welcome girls till matchen liksom. Sen så lugnar det sig ett tag liksom, för att östrogenet så här, det faller inte, men det ligger liksom lite stilt så här. Och sen så börjar det stiga, och där brukar jag skämta att jag borde ha någon sorts block. Alltså direkt, typ messenger. Alltså jag borde inte ens få lov att prata med folk på messenger, för att det är så här, det står och kommer ta mig hårt bakifrån mellan varenda rad liksom. Jag tappar lite gränserna, det kommer grodor i munnen på mig. Jag borde inte föreläsa, för det har alldeles så mycket personliga skämt som jag inte borde göra liksom. Alltså så jag blir ju liksom så här, verkligen radiant.
Så hello there.
Ja, men verkligen, alltså min kompis Marco som jag jobbar med, Marco Vega, han är sexualrådgivare. Och när vi har jobbat ihop så här ibland, så spatserar jag in så här liksom med högklackat och leopard, och han bara, dag 10. Vad fuck you. Så, ja, men alltså, han hade liksom alltid full koll. Men, nej, men så för mig är det så här extremt tydligt liksom. Mm. Så att när min ägglossning är över, alltså då är det som att så här, the frenzy is over. Jag kan typ gå ut bland folk igen och bara så här, torka av pannan bakom.
Alltså lite som människa, så här, en varulv liksom, får låsa in sig själv när det är fullmåne.
Mm. Ja, lite så. Lite så faktiskt. Jag hade en pojkvän en gång till den som sa till mig så här, Jenny, jag ska göra en kortfilm om dig. Den ska heta 72 timmar. Dagen innan ägglossning, när du typ är som en jävla katt i maj och bara så här stryker dig emot mig och skrattar åt alla mina skämt. Och sen dagen för ägglossning, när du är som en nymfomanisk fucking hydra som vill bita huvudet av mig om jag inte liksom gör som du kräver. Och sen liksom så här minuterna efter ägglossning, när du omedelbart tycker att liksom, du föraktar allting jag står för och tycker att jag lika gärna kan dö. Jag bara, funny, because that's exactly how it feels. Liksom. Verkligen. Det är precis så det känns. Så att när jag liksom är på andra sidan, det är så här, alltså jag har inte så mycket PMS heller. Liksom, så att jag är så här, ja, är ganska stabil liksom, när ägglossningen är över. Tycker det är ganska skönt. Liksom. Jag kan socialisera som folk, jag tar på mig mina...
Men du har inga ägglossnings-PMS alls?
Nej. Nej, alltså förutom att jag är svinigt kåt liksom.
Ja.
Och sen så får jag lite ont på en eller annan sidan när jag får ägglossning. Okay, liksom, ja. Så jag kan känna vilken sida den är på. Så.
Det tycker jag att jättemånga av mina kompisar har börjat säga på senare att de får ägglossnings-PMS.
Men alltså man kan ju få förhöjt testosteron också. Så det är vissa som känner sig direkt arga.
Ja.
Alltså att den här frenzyn som jag pratar om liksom, det är lite aggro-vibe på den. Mm. Och ibland är det nästan mer aggressivitet där än vad man kanske upplever under PMS. Ja, PMS blir man mer böla liksom.
Exakt, så är det nog jag.
Ja, men det är testosteron. Men
och det blir värre jo, det blir värre ju äldre man blir, eller? Att det är därför som jag har mycket kompisar som har pratat om det, eller är det någonting som
man skulle på sig mer skit
i kroppen?
Men så om det nu är så att liksom kost och hur vi lever påverkar.
Ja, men det är det jag tänker, är det typ ålder eller lever de ohälsosammare, eller är det att kroppen är full med toxiner typ?
Alltså jag tror det är en kombo. Faktiskt. Jag tror det är en kombo.
Ja.
Alltså kroppen är full med toxiner. Jag menar, nej, alltså jag tror inte selleri juice kommer hjälpa för alla, men alltså nej, det handlar nog inte om att det är en sån här jag tror inte det är en sån ackumulerad toxin liksom täthet liksom, som gör att man får, men alltså cyklerna förändras ju, alltså absolut, och sen blir man också mer känslig för vad man gör med dem, och jag menar, om du ser till majoriteten av så här 35-åriga kvinnor just nu hur vi lever, så är det inte som att det är så här optimal hormonhälsa.
Är du 35?
Nej, jag är 32.
Ja, tänkte jag.
Men ja.
Alltså så trött. Så smart.
Tack. Ja. Nej, men jag är 32 faktiskt.
Ja.
Nej, men alltså i den här liksom, alltså 30-åringar här omkring, alltså det är liksom inte som att vi lever optimalt direkt för att ta hand om våra hormoner, så att jag tror inte det alls är särskilt konstigt att man börjar. Och sen börjar man också liksom lägga ihop ett och två.
Ja.
Alltså, eller ett och ett.
Folk börjar fatta lite grann. Det är man ju glad för.
Ja, bara, oj, det här är cykliskt. Alltså,
en intressant grej som jag har haft typ 4 senaste månaderna, det är att min PMS har flyttats fram. Alltså jag har PMS när jag har mens, inte lika mycket innan.
Mm-hmm.
Det är så jävla konstigt.
Alltså, kan du är inte PMS.
Nej. För det betyder ju premenstruell.
Ja, fast jag har PMS-symptomen mer in på mensen. Och förut har det varit som en propp för mig. Alltså direkt mensen kommer så bara allt släpper. Liksom. Allt psykiskt, allt fysiskt. Då blir liksom dagen efter så är det som att jag är en helt annan person. Men nu är det som att det drar över kanske 5 dagar in på mensen.
Mm, men vilka symptom är det du har då?
Ja, men jag är ledsen, arg, självmordsbenägen. Jag har svullen kropp, svullna bröst. Jag känner mig trött. Tung i kroppen.
Mm.
Trög i skallen.
Kan inte det vara menssymptom då? Alltså för jag blir klantig när jag ska ha mens.
Ja, fumlig blir jag också.
Ja.
Mm. Exakt.
Men alla det här klassiska PMS-symptom, liksom, fast från lite olika grupper. Så där är dels en progesteronbrist och där är dels en svårighet att bryta ner östrogen.
Mm.
Och nu kan vi liksom inte gå in som att göra en rådgivning. Så jag gör ju alltid liksom en 80-minuters session och måste ta historik och allt sånt. Men jag måste, I have to stress it, liksom, pröva en cykel helt utan koffein.
Ja.
Please, bara gör det.
Okej. Okay. Från när ska jag börja?
Alltså från första mensdagen liksom.
Första mensdagen?
Mm. Ja, du kan börja när du vill. Alltså, men jag vill att du gör en hel cykel och ser hur det blir.
Jag gör det.
Om du har 2 menser. Liksom. Tänk att du ska ha 2 menser liksom, som du inte ska ha druckit under hela den perioden, så ska du inte ha druckit
något som helst. Men nu är det en vecka kvar till mens, då kan jag dricka
en vecka till. Nej, men du kan ju börja nu, det är väl bättre. Tänk om du märker skillnad på bara den veckan.
Okej, jag börjar imorgon.
Ja.
Men om jag ska vara lite såhär djävulens advokat nu, och säga, och de som så här säger så här, men varför är kaffe dåligt då? Mm.
Därför att det dels så snor det på gastron, och dels så försvårar det för dig att bryta ner östrogen.
Det låter inte bra.
Mm, det var
men
hon expertens
utlåt.
Alltså, med undantag för att det kanske inte är en särskilt kul produkt, alltså rent processmässigt så är det väl så här, alltså giftmässigt och så är det väl kanske inte en jättemysig produkt, men det är, alltså, det är inte kaffebönan som är problemet, utan det är koffeinet.
Ja.
Så det gäller allt koffein, så du kan dricka koffein för ett kaffe.
Då ska jag också sluta dricka Nocco och Cola Zero.
Gör du det?
Ibland,
men,
ganska ofta.
Men bara sluta.
Ja.
Ja.
Förlåt att jag sitter och skvallrar. Det känns som såhär, den här jävla men det finns ingen idé att censurera.
Nej.
Om du nu har experten här som kan hjälpa dig, då ska du inte hålla på såhär mjäka. Nej, men jag gör det inte så ofta. Det är inte så.
Jag kanske gör det en... Nej,
alltså varje gång vi spelar in podd dricker du
alltså, jag säger så här, jag ska vara snäll mot dig och inte gå så hårt åt dig.
Kör
att
du hårt,
jag jag säger till folk att inte ens dricka grönt te.
Oh,
då kan du jämföra det med Nocco.
Liksom. Ja. Okej, okay, jag gör det, jag lovar. Nu, jag pröva.
Mm. Och då behöver du inte liksom så här skämmas för kanelbullar och andra dumma grejer. Nej. Som du eventuellt gör.
Ja.
Inte ens för alkoholen. Nej. Utan nu testar du bara kaffet, ja, så att du inte behöver bli knäpp i huvudet. Mm. Och så bara ser du vad som händer.
Ja. That's it.
Funkar det inte, prövar du något annat?
Ja, jag är tacksam för tips. Jag provar.
Så spännande. Men också, jag hade en fråga kring det här med också kåtheten och cykeln. För jag tänker då att för vi pratade om att, så här, att en cykel som inte funkar är att någonting är fel. Och jag tänker då en kåthet som inte funkar kan antyda att man har en cykel som inte funkar.
Absolut. Eller psykisk, men det är alltså hormonnivåer som inte är optimala, skulle jag säga.
Okay, ja, men jag
det måste inte uttrycka sig som en... Ja, precis, det måste inte uttrycka sig som att psyken flippar ut helt och hållet, att den inte blir jättelång eller något sånt. Det måste inte uttrycka sig så. Du kan ändå ha hormonobalanser fast du blöder typ en gång i månaden.
Ah.
Okay? Men så, ja, det skulle jag säga. Men sen måste man ju såklart också undersöka, vet, hur ser relationen ut. Alltså, vad, liksom, man kan ju inte bara säga att det är hormonellt. Nej. Det är aldrig bara hormonellt.
Men hur, jag har hört också, för jag har ju blivit friskförklarad nu från PCO eller PCOS.
Yay!
Yes, mm. Både och.
Var det lite LCHF där eller?
Jag äter typ inget. Jag har slutat mycket med kolhydrater och dricker inget kaffe och sådär. Och för ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan, så påbörjade min grej för att jag kanske ska bli en självstående förälder. Mm. Och var på undersökning då. Och då hade jag liksom bara kvar systorna. Mm. Alltså PCO, men inte PCOS. Så jag hade inte symptomen.
Okay.
Men nu när jag var kallade för att då börja med insemination, så var även liksom de här polycysterna borta.
Såklart!
Wow!
Ja, grattis!
Så, men så men, coolt. Ja. Och, men då sa den läkaren att det berodde på min ålder.
Men sluta!
Att det blir bättre med åldern.
Ja, men jag blev så trött. Oh my God. Ja, men det är sant. Alltså för grejen så här, AMH... alltså sjunker med åldern.
Vad är AMH?
AMH, oh, det är en lång historia. Men AMH är ett hormon som utsöndras av halvmogna ägg.
Ja.
Så kan vi säga.
Och det är det som man testar också inför...
Inför IVF och sådana saker. Ja. Mm. Och kvinnor med PCOS har högt AMH för att det är en jävla massa halvmogna ägg som ligger och småputtrar.
Mm.
Okay? Och AMH sjunker naturligt med åldern, så det är det den läkaren hänvisar till. Så rent vetenskapligt säger inte det är fel. Men han...
Det handlar bara om att fertiliteten minskar, inte egentligen att cystorna minskar.
Jo, ja. Alltså kvinnor med PCOS kan bli bättre med tiden. Så att, som sagt, det är inte helt off den analysen. Liksom. Men då avfärdar de också allting du har gjort. För att, jag menar, det är inte som att du har åldrats 15 år sedan de såg dig sist. Liksom.
Nej, men de frågade ju inte ens vad jag har gjort.
Nej,
det är precis. Inte någon som är intresserad,
alltså, jag menar, om det hade gått 15 år, då hade jag kunnat köpa det. Om du inte hade gjort några andra insatser. Men du har gjort precis de insatser som rent vetenskapligt hjälper mot PCOS. Så du har ju gjort allting rätt. Och du har fått resultat. Och läkaren är inte ens intresserad. Alltså,
ja. Men och när du säger vetenskapligt, vad liksom är det
därför
då?
Därför att PCOS är väldigt kopplat till insulinresistens. Och vad du har gjort om du har tagit bort kolhydrater är att du har fixat din insulinresistens.
Mm.
Inte fixat, men du har förbättrat den.
Liksom. Ja, jag har fixat den, för det kan man också se på proven.
Ja, men there you go.
Ja, men det är ingen som säger... Också, och då har man ju bevis, men det är så här, också om jag säger det till någon, så är det att folk tycker att man är liksom typ crazy. De tror hellre på spontan förbättring, typ ett mirakel, än att faktiskt kost kan påverka.
Ja. Nej, men och det här är inget
praise
konstigt.
Praise Jesus!
Ja, nej, men det här är inget konstigt, för att alltså, de här halvmogna ägnen, så folliklarna i äggstockarna påverkas direkt och lokalt av insulin. Så att höga doser insulin påverkar PCOS där, liksom, lokalt, och ökar din konversion till testosteron.
Ah.
Okej? Okay? Det är därför till exempel man får finnar efter man har ätit godis.
Är det därför man också brukar säga att personer med PCO eller PCOS är mer kåta?
Mm, alltså för att ha de höga nivåer av testosteron, så kan det absolut stämma, ja.
Och då, biologiskt, för jag har ju liksom så här, jag har levt flersamt och jag har varit legat runt väldigt mycket. Och jag har inte alls varit lika sugen på det. Mm-hmm. Då kan det vara för att jag har botat mig då från min testosteron.
Din testosteron är numera normaliserad och du är normalkåt.
Ja, jag känner mig mer att jag påverkas mer av cykeln.
Kan man då säga att polyamori är ett hormonellt tillstånd? Det är frågan. Om man fixar hormonnivåerna, så finns inte det konceptet längre, för ingen vill göra det. Eller vadå?
Polycystic, polyamory, det är
precis. Många syster, många partners. Nej, okej. Okay. Jag skulle kanske dra det riktigt så långt, men du kan nog ha rätt, alltså, om du känner att din sexlust generellt har, liksom, vad ska man säga, stabiliserats något liksom, inte är så vild, så är det ju sannolikt, alltså, helt i linje med att du har sänkt dina testosteronnivåer. Ja.
Okej. Okay. Fan vad coolt. Jag tänkte på också en sak apropå det här som att många, att en lösning på många saker är att äta p-piller. En lösning på det för att inte bli gravid är ju att typ man inte är kåt.
Mm.
Eller så här, jag i alla fall upplevt det på p-piller. Jag tappar jättemycket sexlust och det är ju verkligen någonting en hör.
Ja.
Generellt, det känns väl som att det är etablerat och det finns ju mer som biverkning på p-piller.
Ja, ja.
Men varför är det så?
Och inte bara p-piller utan nästan ännu mer de gestagena metoderna. Alltså
och
de som bara gestagen, alltså du, i ett vanligt kombinerat p-piller så har du ju både fake östrogen och fake progesteron. Alltså estrin och progestiner, etinylestradiol och levonorgestrel exempelvis.
Kommer komma ihåg det där.
Ja, du memorerar det nu. Men de gestagena metoderna är typ minipiller för då har du bara det som kallas för guldkroppshormon.
Okay.
Eller hur? Typ levonorgestrel då. Ah. Fake progesteron alltså. Och då får du inte östrogenet alls. Så att jag skulle säga att lust, det här med att förlora lusten är nästan ännu vanliga med de metoderna. Alltså då är det hormonspiral, p-stav, alltså minipiller och så vidare. P-spruta.
Ja, men, och då tänker jag så här, då är det klart p-piller funkar jättebra som preventivmetod om en inte vill ligga. Men också så tänker jag att det är så, för du brukar säga som att det är väl som att, att man sätter kvinnan i ett så här fake klimakterie, eller vad du brukar säga?
Ja, det är mycket mer likt det än vad det är likt en fake graviditet i alla fall. Alltså för att vid en graviditet så har du höga nivåer av alla dina hormoner. Alltså då har du mycket östrogen och mycket progesteron. Men det som händer med dina kroppsegna nivåer av de här hormonerna när du går på p-piller exempelvis är att du förtrycker ju dem till bottennivåer så att du är ju nere på klimakterie menopausnivåer av just östrogen, progesteron och också testosteron. Plus att p-pillerna, alltså nu lumpar jag ihop alla de här hormonstörande metoderna till liksom, jag säger p-piller fast jag menar typ alla. Så att om utöver att de trycker ner dina hormonnivåer i botten för att de slår ut din cykel, that's the point. Alltså det är det som är meningen. Alltså du ska inte ha någon ägglossning och då måste du slå ut
det. Och det brukar jag säga, för jag tycker ganska ofta som man ser på Fitlife och andra forum som jag är med i, att folk blir lite såhär, men varför ska jag inte kunna ha typ ett preventivmedel och inte må dåligt av det? Eller typ att såhär, och vara kåt ändå, eller att det ska bli våt ändå. Och jag är såhär, jag tänker i mitt huvud så här att de här är gjorda för att det ska vara ogästvänligt för barn. Att det inte ska liksom, det ska, man ska inte funka. Alltså psyken ska inte funka. Mm. Det är inte så konstigt att man inte mår perfekt av det. Att det kommer med biverkningar.
Det är därför att det är ett väldigt grundläggande system som du stänger ner, som sagt. Liksom. Och jag menar, våra könshormoner är ju involverade i fler saker än bara sex, alltså än bara reproduktion. Liksom. Till exempel humöret, eller bentäthet, eller andra viktiga grejer. Liksom. Så att utöver att det då trycker ner liksom, östrogen och progesteron i botten, så binder det också testosteron i mycket högre utsträckning. Liksom. Mm. Så att du hamnar i en situation där du är ganska deprived liksom, av all din juice.
Ja.
och olika p-piller, det kan funka olika bra. Liksom. Så att vissa mår bättre, med vissa p-piller där det är lite mer östrogen då, så känner de att det är helt okej. Okay, liksom. Medan andra blir bara så här, det blir total öken liksom, av dem. Och precis som du säger, alltså, du kan, om det är den approach man vill ha till preventivmedel, alltså det finns ju olika preventivmetoder. Liksom. Du kan ju också välja en preventivmetod som inte innebär att du ska slå ut din egen fertilitet. Alltså, du kan samarbeta med din partner på andra sätt, du kan välja typ justismetoden, PSAR, en kombination, ha annat sex när du är fertil, alltså, som inte betyder inutsprut. Alltså, det finns ju liksom andra saker du kan göra som inte innebär att just kvinnors kroppar ska stängas av helt och hållet. Men det här är ju hela anledningen till att det inte finns några p-piller för män än så länge, för att om du hade, alltså om du hade försökt sälja dem, alltså om du tänker hormonstörande preventivmedel, alltså p-piller och så vidare, om du ska göra, alltså om du ska ge det till män, så funkar det på ungefär samma sätt. Det vill säga du måste gå in med en dos syntethormoner som stänger av det från hjärnan och gör att det liksom, att det blir tyst typ. Och då kommer ju saker och ting hända precis som det gör för kvinnor. Så att jag brukar skoja på mina föräldrar och säga, om du hade försökt sälja ett preventivmedel med och sagt så här: ja, alltså du kommer inte vilja ha sex, du kommer inte få upp den, du kommer inte kunna komma, det kommer göra ont, och den krymper. allt det där är vetenskap bevisat när det gäller kvinnor.
Ja.
Krympt klitoris, krympta blygdläppar, mer torrhet, skadade slemhinnor, låg sexus till att börja med. Mm. Alltså allt det här är liksom hur vetenskapligt dokumenterat som helst när det gäller kvinnor. Och står med i bipacksedeln bland liksom så här en av tio minst får detta. Så att, och det är ju därför det aldrig kommer gå igenom för män på det sättet, så de måste liksom hitta någon annan variant. Men om vi då, alltså så att jag har som sagt, jag har inga problem som helst med att kvinnor tar premedel, det får de göra hur mycket de vill. Liksom. Men approachen till så här, varför accepterar vi det när det gäller kvinnorskoppar?
Mm.
Liksom, det hade vi ju aldrig gjort
Nej.
Med män. Liksom.
Men det är också så sjukt, jag kan tänka utifrån en själv, kanske man tänker så här, en av tio, det är inte jag. Men om vi tittar på ett samhällsfenomen, att det är så många kvinnor bara typ i Sverige som äter p-piller, och en tiondel av dem har liksom,
eller kronisk svamp, mer,
minst
eller,
tio,
ja, men nu kan man.
Eller minst en tiondel av dessa var tionde person har problem med sexlusten på detta.
Ja,
och sen och får det också, är bara helt okej.
Sen får du också tänka på när det står sådär i bipacksedeln att typ en av tio kan ha detta, då utgår det också från hur många som faktiskt har anmält. När kvinnor hela tiden kommer till mottagningen och säger jag har lägre sexlust, och de får höra nej men du är deprimerad istället, vi ska sätta det på antidepressiva också. Fortsätt äta dina p-piller och det är inte deras fel. Det kommer aldrig komma men in i statistiken.
Gud, och man blir ju jätteosugen av antidepressiva.
Ja, ja. Och alltså du tror att det är ett exempel, men, eller det är ensamt extremt, det är jättemånga som faktiskt får det, både och. Det är ju också ett samband tydligt, p-piller och antidepressiva kommer tillsammans.
Det är också så, obs, det här har jag från egen historia upplevt, att barnmorskorna vet inte hur de anmäler biverkningar.
Mm.
Även misstänkta biverkningar, för jag har ju misstänkta biverkningar från min kopparspiral. Jag sa det bara, jag kan inte bekräfta, jag kan inte veta med säkerhet att det här är kopparspiralen, men jag misstänker det, och då har du en skyldighet att anmäla det. Och hon bara, jag vet inte hur man gör. Jag bara, men då får du kolla upp det, för det är en misstänkt biverkning som man ändå måste registrera.
Ja, precis. Även för som sagt, tänk hur mycket sådana som inte har kommit in i statistiken.
Ja.
Så jag tänker, nej men det är nog inte så många. Så bara, jag fast undrar hur mörkertalet egentligen är. Liksom, det kanske är 9 av 10. Vem vet? Liksom.
Ja, men det är också så att jag tänker att, så här, det är också att det inte känns kanske så svart eller vitt. Man kanske inte känner så här, oj, kåt, kåt, kåt. Oj, jag börjar äta p-piller, jag känner mig inte kåt. Utan ibland så gör man ju inte kopplingen. Jag var ju jätteokåt i flera år utan att tänka att det var p-pillerna.
Och sen så slutade du på dem och plötsligt så var du kåt.
Ja.
Mm. Ganska vanlig historia.
Mm.
Bara, oj, kolla, det finns ett liv i färg. Jag är inte bara svartvitt. Jag kan vara kåt, jag kan vara arg, jag kan ha olika känslolägen liksom.
Ja. Mm,
den har man ju själv också varit med om.
Ja.
Så att ja, alltså jag kan väl tycka liksom att alltså funkar det så funkar det. Men det är sjukt viktigt att kvinnor får veta liksom hur de funkar. Alltså rent fysiologiskt hur de funkar. För till exempel när jag sa hormonstörande så säger jag inte det för att jag vill vara negativ och liksom så här, åh, skrämselpropaganda. Det är så de funkar.
Mm.
That's the point. Liksom. Mm. Det är bara så rent saklig fakta. Liksom. Det är så det går till när man läser om det. Liksom. När jag läser hormonhälsa i 10 år, jag säger inte det bara för att jag vill så här, skrämma upp folk. Liksom. Utan det är ganska viktigt att man vet att det är det man gör. Och sen känner man då att ja, men det är värt det för min PMS, för min mensvärk, för att jag inte vill bli gravid, vad det nu än är. Men fan, gör din grej. Liksom. Mm. Men anmäl biverkning liksom, så att det kommer in i statistiken och du vet, lyssna på dig själv och bara så här, ja, kanske känner jag det jag kämpar för är så här, lär känna hur menscykeln funkar till att börja med och när du faktiskt är fertil och inte fertil. För du kan ju inte säga att det är ett fritt och feministiskt och informerat val att välja till exempel p-piller om du inte ens visste hur din cykel funkar från första början. Alltså, om du inte vet vad det är p-pillerna förstör, alltså, eller då hur deras verkan, deras funktion är, så kan du ju inte säga att så här, nej, men jag valde det med full info i ryggen. Liksom. För det har du ju inte gjort. För du hade inte kroppskännedom och du hade inte heller kännedom om hur medicinen egentligen liksom, opererade.
Mm.
Så det, där kan jag känna att det är ett jätteglapp liksom, rent alltså, rättighetsmässigt. Liksom. Mm. Där, så här, det handlar inte om att ingen ska ta dem. Det är bara att så här, vi är inte så himla fria i våra val som vi tror att vi är.
Nej. Nej, och jag tycker det är en jätteviktig aspekt att vi också så här, jag menar på ungdomsmottagningen nu eller bara att vi hjälps åt att sprida den informationen att liksom det finns andra sätt att gå tillväga på och att lära känna sin kropp. För när jag började med p-piller typ när jag var 16 eller 17, jag hade ju ingen aning. Nej. Så jag kan inte ens prata om någon slags cykel innan jag började med p-piller. Jag vet inte hur min kropp skulle ha blivit om jag aldrig hade haft p-piller.
Nej.
Jag hade inte fått PCOS. I don't know. Mm. Nu börjar vi riktigt revolutionär.
Inte i mina ögon.
Nej.
men vi kanske inte ska gå in på det.
Nej, det ska vi inte. Men tänk så här, för folk som nu har vi bara, alltså det finns ju så mycket att gå in på när det kommer till hormoner och fertilitetsförståelse och kvinnohälsa och så. och jag kan varmt rekommendera från personlig erfarenhet att vara på dina föreläsningar.
Alltså, jag kommer prata fitta tills jag dör, så det är ingen fara.
Jag ska komma på en föreläsning.
Ja.
Minst.
Men jag tänker dels om någon vill höra mer, vad har du varit med i för poddar och vart kan en hitta dig framgent?
Alltså, jag har varit med i ett par år. Kan du börja med Hälsosant? Jag vet inte riktigt om de är tillgängliga fortfarande, för den lade ner den på den sen. Men det var först Hälsosant jag var med i. Sen har jag varit med i Hälsosnack, alltså med Lotta Victoria, alltså Vitalista. Och sen har jag varit med i Hälsohormoner, en hel drös avsnitt där. Jag har varit med Karin Björkegrens Kvinnoliv, 2 avsnitt. Och så Urban Goddess. Ja, det är, det är liksom en samling.
Mm, Urban Goddess. Det var mycket. Jag är lite mer flummigare än vad vi är. Vad bra. Och du ska ha någon föreläsning ganska snart här i Stockholm, va?
Jag kommer vara med på Tantrafestivalen i Stockholm. Och det är ju helgen 3-5 maj. Och sen den 20 maj så är jag med Fitlife här i Stockholm också.
Då kommer vi.
Ja, jag kan lätt tänka mig att gå igen.
Sen så kommer jag nog få in lite fler på andra städer också. Så jag kommer köra lite i Göteborg, lite Östersund och lite Västerås och sådär. Men det, allting är inte spikat ännu liksom.
Nej, precis. Och då kan man rekommendera att följa dig på...
Alltså jag har ju en Facebook-sida som heter Vulverin. Alltså Vulverine. Så.
Som din fitta heter.
Ja, precis. Ja. Och mitt bolag, så jag fattar hur nice det var att bolagsregistrera det. Ja. Man bara, varsågod. Vulverin. Ja, nej, men ja, så Vulverin på Facebook. Där är ofta lite längre inlägg med liksom där jag håller på att dissekera olika studier och sånt där. Och sen så Vulverin Kos på Insta. K-O-O-S, det är mitt efternamn.
Och där lägger du ut också dina
kurser. På båda de här liksom, så finns det ju liksom.
Ja, vad bra. Tack så jättemycket. Tusen för att du tog dig tid när du kom hit.
Jag är så peppad på slutet med kaffe.
Ja,
ring mig om en månad.
Ja,
okay.
Ja, jag ska
vara här.
Ja, åh, vad roligt.
Det
är bra att du sa det. Annars hade det kanske vangat ur om 2
veckor. Jag blir alltid så ledsen när jag så här, ger en massa råd och så vet jag egentligen inte folk, alltså, eller vet jag ju inte, men många gånger har ju folk mått sjukt mycket bättre, men jag får inte veta det från typ så här, 3 år senare. Just det, förresten, jag blev gravid 3 månader efter vår session och typ hade aldrig ont någonstans igen, och man bara, du kunde väl sagt det till mig, det känns så bra liksom.
Jag lovar, så här, jag,
förresten, här är bebisen, hon är 1,5 och man bara, okay. Alltså, jag vill ha plusset på stickan, okej, okay? That's what I want to see.
Guldstjärnan. Stort tack, och tack ni som lyssnar.
Ja, tack.
Vi kommer tillbaka om 2 veckor igen.
Och vi avslutar som vanligt med en låt från
Kathmandu.
Kathmandu. Nej, men jag tror faktiskt Kathmandu. Att han själv säger Kathmandu, men jag har sagt nej, det är Kathmandu.
Okej. Okay. Ja. Men det är som en kattman då.
Ja, men det är det som är nice.
Jaha.
Ja, okay. Jag.
Just det. Och tycker ni om det vi gör, så följ oss gärna på Instagram också. Och som sagt, Jenny är jätterolig att följa på Instagram, och klok och smart, och man lär sig massa saker. Så se till att följa henne också.
Jag gillar dig. Jag känner dig starkt.
Ja.
Puss,
vi hörs. Hej då.
Åh,
oh,
jag är så kissnödig så det är helt sjukt.
Jag såg att du satt och hoppade på slutet.
We'll be right back.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.